Predikotexten kommer att utgå ifrån Uppenbarelsebokens 12, så ni som har era biblar kan gärna vara beredda på dem. Och som har sagt flera gånger tidigare här i kyrkan, ha alltid med Bibeln till gudstjänst. Därför att om predikan är tråkig så kommer ingen att se snett på dig för att du läser någon mycket mer spännande bibeltext. Det kommer aldrig att ske, det har aldrig skett förut och det kommer inte att hända här heller. Men jag tänkte ställa bara en fundering sådär som jag tror att vi lite till mans har mött som människor, nämligen hur bör man ljuga? Hur bör man ljuga för att bli trodd? Och nu talar jag inte om att vi spelar exempelvis ett sällskapsspel som Rappakalli eller att man håller på med bluffpoker eller något annat där själva spelets idé är att hålla masken och att alla är medvetna om det. Ingen skada skedde därmed nödvändigt, men hur ska man då ljuga? Ska man sträva efter att hålla sig så nära sanningen det bara går och sen bara spetsa lite grann på någon enskild punkt? Vanligt i till exempel hemlig propaganda under exempelvis andra världskriget eller så, att göra på det sättet. Eller ska man göra som den mustaschprydde mannen som härjade i Tyskland på 30- och 40-talet, att man ska köra stuket att ljug så mycket som möjligt för folk kommer att ha lättare att tro en riktigt, riktigt stor lögn än en väldigt liten lögn. Eller ska man ha någon slags mix däremellan? Hur som? Jag mötte för en berättelse som jag tycker är rätt fascinerande för några år sedan. Det var en bekant till mig som hade åkt tåg och satt i samma kupé som ett gäng ingenjörer som hade varit på kongress, om det var i Oslo eller någonting sånt, och var på väg söderut mot Skåne. Och de här hade ett ganska livat samtal när min vän kom in i kupén, och det de också konstaterade var att när han drogs med i samtalet var att det rörde sig om en av deras kollegor som under ganska lång tid hade agerat bedrägligt mot sina arbetsgivare och mot alla andra. Och ljugit och fintat och härjat. Och under flera års tid hade han blivit trodd. Om han hade fifflat med kvitton eller med lönespecifikationer eller vad det var, det vet jag inte. Men lögnen hade blivit större och större och större. Och en dag så var han så snärjd av sina egna lögner att han inte förmådde ta sig ur dem. Och då small det. Han var fast, avskedad och nu hotade åtal. Och min vän som är en god kristen broder fick också höra en av de här ingenjörerna säga det att ja, det här hade ju aldrig hänt om man hade talat sanning. Det fanns så många lögner han skulle försöka hålla i luften samtidigt. Men det finns bara en sanning. Och där någonstans fick han en aha-upplevelse just av sanningens betydelse och vikten av att hålla sig till det sanna. Jag uppmanar ingen att testa på detta med det stora lögnerskapet, för risken blir att vi blir jongleringsartister som ska hålla plötsligt inte bara bollar utan också cyklar och hundar och vad som helst i luften. Och det går en tid om man är skicklig. Men till slut rasar allting i golvet. Det finns bara en sanning, och det är sanningen med stort S. Och det är Jesus Kristus, han som säger att jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Vägen, sanningen och livet. Inte en väg i största allmänhet, inte en av många sanningar, för det finns bara en sanning. Och inte ett liv bland många, utan vägen, sanningen och livet. Om det finns en sanning så finns det dock, precis som de här ingenjörerna konstaterade i tågkupén, det finns väldigt många lögner. Det finns små lögner, det finns stora lögner. Det finns lögner som bara är lite grann som florsocker på en semla. Och det finns lögner som är som en hel limpa i sig. Det finns många lögner. Alla har ett och samma ursprung. Djävulen, han som Johannes 8 talar om som lögnens fader. Men, och det är värt att komma ihåg för var och en av oss som lever här i världen idag, det finns tillfällen då till och med djävulen talar sanning. Inte därför att han tvingas till det, därför att han är krossad av Kristus. Utan han talar sanning därför att det ligger i hans intressen. Och det är viktigt för oss att komma ihåg det, att djävulen kan tala sanning därför att han har nytta av det, eller i alla fall tror sig ha nytta även av sanningen. Och det vi möter i Uppenbarelseboken 12 är ett paradexempel på hur det har gått till. Hur djävulen nyttjar sanningen och hur Mikaels strid med Satan faktiskt är mycket gynnsam för oss, eftersom djävulen inte längre kan använda sanningen som ett objektivt vapen mot oss, utan bara någonting som blir ett vapen mot oss om vi glömmer bort att det i själva verket bara är ett plastsvärd han håller i handen och helt ofarligt för oss. Och vad är det då som har hänt med detta? Uppenbarelseboken 12 och kapitel 10, andra delen. Ty våra bröders anklagare har störtats ned. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Djävulen har i alla fall varit åklagare. Vi möter i Jobs bok där han är anklagaren som på något sätt har en begränsad men dock rätt att mänskligheten har fallit. Då har vi också rätt att se om Jobs gudfruktan bara handlar om att han har sina 7000 får och 500 kameler och 3 söner och 3 döttrar och så vidare. Eller om det ligger någonting annat i det. Och Job prövas. Men det finns också en aspekt i det som vi möter här i Uppenbarelseboken, att djävulen har stått som åklagare och slängt ut sina åklagarens domar mot oss. Och problemet är att de stämmer. Han har gjort det med rätta och han har inte behövt skarva eller bluffa eller någonting inför Gud, utan han har bara kunnat läsa upp. Ja, Johannes Tirén. Där har vi det syndaregistret. Och lite till, och lite till, och lite till. Och ingen bluff, ingen skarv, inget fejk. Bara sanning. Han har kunnat hålla sig till sanningen därför att det har varit gynnsamt för hans egna intressen. Även en lögnare kan då och då tala sanning. Johannes på Patmos, den syn som han har är omstörtande och den är inte alltid lätt att ta till sig och lätt att förstå. Men den har haft en förunderlig förmåga genom århundraden att vara ett stöd för utsatta kristna på vår jord. Och det här får också vara ett stöd för oss idag. Djävulen, åklagaren, har kastat som en blixt från himlen, som Jesus säger i Lukas 10. Från den plats som han en gång tilläts ha. Han kan inte längre använda sanningen om oss som ett vapen. Därför att sanningen i Jesus Kristus har brutit den makt som han som åklagare en gång hade. Och djävulen som har anklagat kan inte längre stå inför Guds tron och anklaga oss. Han kan inte längre ihärdigt fortsätta med det, därför att Jesus har besegrat honom. Sanningen med stort S, sanningen som är fylld av nåd och barmhärtighet och kärlek, har slagit sanningen, den skoningslösa, ur handen på fienden. Den seger som Uppenbarelseboken vittnar om när Mikael, en av Guds ärkeänglar, tar strid mot den fallne ärkeängeln, djävulen. Och djävulen och allt hans anhang störtas ur den plats som de på något sätt under en viss tid tillåtits att ha i himlen. Det är fantastisk uppmuntran för oss. Därför att om vi möts av sanningen om våra liv, och den är sann och fruktansvärd, och det kan den mycket väl vara, så kan vi ändå peka på att ja, det stämmer, men du kan inte åklaga mig inför Gud med det där, därför att jag har en försvarsadvokat som själv tagit på sig straffet. Jag har någon i mitt ställe som burit hela vägen och som kan bära mig hela vägen hem, och det är Jesus Kristus. Hans sanning är större än den sanningen om honom är större än sanningen om min skuld. Sanningen om att jag tillhör honom är större än sanningen om mina överträdelser. Sanningen om hans barmhärtighet, godhet och kärlek är större än sanningen om min svekfullhet. Därför är sanningen inte längre ett hot för den som tillhör Jesus Kristus, utan sanningen är någonting som befriar. Och det skriver ju också Johannes om i Uppenbarelseboken, i den profetiska syn han får, att Uppenbarelseboken kapitel 12 vers 11: de har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Vilka är det som har besegrat honom? Jo, det är de troende som kämpar trons goda kamp. Hur har de gjort det? Djävulen har störtats ned till världen och går omkring som ett rytande lejon, beredd att plundra, att stjäla, att sarga, att förstöra. Men de som Johannes får vittna om här, och det handlar faktiskt om dig och mig, om oss som sitter här idag och om andra kristna utöver vår värld, vi kan slå djävulens vapen ur händerna på honom. Vi kan besegra honom genom att peka på att korset är tomt, graven är tom, Jesus har uppstånden, lammets blod har segrat. Och vittnesbördet om att vi tillhör honom är någonting som frälser och som räddar och som också befriar oss från sanningen till sanningen, så att sanningen inte längre är något hot mot oss, utan sanningen är en tillgång, någonting som är fantastiskt, där jag kan säga att ja, jag snubblar, jag snavar, jag är vrång och besvärlig, och jag hade varit ett hopplöst fall om det inte hade varit för Jesus Kristus. Och tack och lov, det finns hopp även för mig, och då finns det hopp för var och en av er också. Det är underbart att kunna säga. Det finns hopp för mig och det finns hopp för er. Och genom det vittnesbördet som vi har segern, genom det ordet, så har åklagaren också tappat sin jordiska makt mot oss. För även om han inte längre kan anklaga oss inför Gud, så kan han ju gå omkring på jorden i någon slags bildlig bemärkelse eller bokstavlig. Men i vilket fall så kan han här ändå lura oss och få oss att tro att denna anklagelseakt kommer jag läsa upp inför Gud Fader, och då vet du att du är rökt. Anklagelseakten kan vara helt sann, men han har inte längre möjlighet att utifrån det döma, få Gud att döma oss, därför att vi genom Jesus Kristus är frikända, friköpta och befriade till ett nytt liv. Och det är någonting som är väl värt att minnas och hålla koll på. Och har vi inte den tron, och om vi inte lever i den insikten med Gud, insikten om att vi tillhör Gud, vi kan tro men inte ha förståelsen, eller vi kan sakna tron, men i vilket fall, då kan djävulen fortsätta hålla på och ställa till besvär med hjälp av sanningen. Han behöver inte ens ljuga, utom på den punkten att lögnen kommer då bara att handla om att han kan anklaga oss inför Gud. Men i övrigt så är anklagelseakten kanske helt sann. Men om vi bara då vet att Jesu blod renar även mig från all synd, då blir det ett vapen som är fullständigt ofarligt för oss och inte blir mer enerverande än en mygga utan sticksnabel. Och det är inte speciellt mycket. Amen på det. Den seger som Uppenbarelseboken vittnar om och som Lukas berättar om, som Jesus nämner, det som Mikael och änglarna vann, där de som Guds stridsmän, ja, som Kristi stridsmän faktiskt, slog djävulen och slängde ur honom och hans anhang från den plats de tillåtits ha. Den segern hänger intimt ihop med Kristi seger, och det är genom Kristi seger som vi har någon glädje av den. Men vi kan tacka Gud för att det har skett, att hans frälsningsverk hänger samman och att det finns hopp för var och en av oss. Här på jorden kan ännu horder härja och ställa till besvär för var och en av oss på olika sätt. Vi kan snava, vi kan falla. Men sanningen kan aldrig bli ett vapen mot oss. Utan sanningen är någonting som till syvende och sist kommer att befria oss. Därför att det finns många lögner. Det finns bara en sanning. Och sanningen, Jesus Kristus, han går med oss och vi med honom. Amen.